Hur många av er är alls bekanta med C.S. Lewis Narnia-böcker, barnböckerna? Ja, ganska många. Ja. Alla som har läst Narnia-böckerna vet ju att författaren alltid då och då framhåller att Aslan är ett vilt lejon. Han är inte tam. Man vet inte precis vad han kommer att göra. Man kan inte liksom föreskriva att nu kommer han att göra så här. För han är ett vilt lejon, han gör vad han vill. För den som inte är bekant med Narnia-böckerna kan jag ju berätta att Aslan är i Narnia motsvarigheten till Kristus. Och riktigt så tokigt som det kanske låter för någon är det ju inte. För i Uppenbarelseboken så kallas ju Kristus för lejonet av Juda. Det är där som C.S. Lewis har fått sin idé att göra att skapa den här figuren Aslan. Det finns en fara för oss teologer och kanske speciellt för oss som är intresserade av apologetik. Att vi vill så gärna sätta allt i system. Och vi vill göra Kristus så begriplig som möjligt. Kanske ibland mera begriplig. Kanske vi ibland vill göra Aslan till ett tamt lejon. Så att man kan liksom förutsäga precis vad han gör och inte gör. Då ska vi påminna oss om vad Herren säger om sig själv i Jesajas bok. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Ni märker det här liksom att Gud har aldrig gått med på det där att han ska vara begriplig för oss. Nog så begriplig att vi kan komma till tals med honom och komma till himlen. Men inte så begriplig att vi här alltid ska förstå hans orsaken till att han gör si eller så. Vi måste få bli som barn på nytt. Det säger Jesus många gånger. Så att vi liksom återfår den här förmågan att förundra oss över Jesu ord. Också som kristna, som har varit många, många år kristna och som präster, så måste vi få tillbaka den här förmågan att förundra oss, hitta nya saker, liksom glädja oss över det som Guds ord säger, utan att liksom och släppa för ett ögonblick det där systematiserande och i värsta fall det där att vi hoppar över det som inte passar in i systemet. För nidbilden av en predikan är ju det att vi försöker vränga Jesu ord. Svänga dem och vränga dem och hacka på dem tills vi till slut får dem att passa in någorlunda i våra lärosystem. Jag har hört sådana predikningar. Gud bevare mig att jag inte har själv ska predika på det sättet också någon gång. Det är ju precis tvärtom som det ska vara. Det är ju våra mycket bristfälliga system som ska anpassas efter hans ord. Det är ju han som är ordet. Inte det är ju vi som ska liksom plocka bort bitar av det han säger för att få det att passa in i det som vi tycker att är ett vettigt system. Gör vi något sånt så då föreställer mig att det som vi håller på liksom, att vi försöker fila tänderna på lejonet av Juda så att de ska bli ovassa. De är för skarpa för oss och så gör vi honom till ett tamt lejon. Ni vet att i en zoo så kan det hända att man har filat ändarna trubbiga på lejonen så att de inte misstag ska bita någon. Vi gör Aslan till ett tamt lejon som vi kan behärska. Stänga in i en zoo och titta på. Med dessa tankar i bakhuvud ska vi nu lyssna till vad Jesus idag på domsöndagen säger i Matteus evangeliet. Och den här texten som vi hörde, det är ju en fantastiskt stark text. Och det är också en text som är svår för oss att svälja. Alla som får höra någonting där blir ju förvånade. Liksom det är inte naturligt för någon av dem. Och inte tror jag att det är naturligt för oss heller, utan vi ska låta oss förundras. Förundras över Herren som alltid bjuder på överraskningar. När jag läste igenom den här predikotexten så greps jag då av det här att alla i texten blir överraskade. Ingen får det som han hade väntat sig. Låt oss nu först slå fast att den här texten inte är någon liknelse. Utan den handlar om händelser som faktiskt ska inträffa. Men det finns en liten bit av liknelse i den, och det är det här med fåren och getterna. Det är ju en bild. En bild som Jesus använder och som var mycket välbekant för den tidens människor, men som inte är lika välbekant för oss. Det var ju så att man lät fåren och getterna beta tillsammans på dagen, och sen skilde man åt dem till natten. Och den som delade upp skaran i får och getter, det var ju herden. Och så kommer Jesus att göra, säger han, när han kommer tillbaka vid tidens slut. Inför honom ska alla människor från alla folk församlas, och han ska dela upp människorna i två grupper. Fåren på hans högra sida och getterna på den vänstra sidan. Och den dagen finns det inga sådana här oklara fall mera. Vi tror ju att det finns en massa människor som inte hör någonstans, som hör till någon slags ingenmansland. Ja, inte han kristen, och inte han nu heller någon hedning, utan inte vet man var han är. Flyter någonstans där mitt emellan. Men det står ingenting om en tredje sån här mitt emellan grupp här, utan det finns bara till slut två grupper, fåren och getterna. Och vi ska se lite närmare på dem då. Fåren som får vara på hans högra sida. Och dem säger han: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse. Så har vi på andra sidan, vänstra sidan, getterna som får höra de hemska orden: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Och här skymtar det också fram i förbifarten att helvete liksom var aldrig tänkt för människor. Helvete är tillrätt för djävulen och hans änglar. En slutförvaringsplats för den onde. Och det är ju en fullständig katastrof att en människa som är skapad i gemenskap med Gud ska hamna dit i den där förvaringsplatsen för den onde och hans anhang. Vi ska se på vilka grunder Jesus här delar in människorna i dessa två grupper. Vi märker att den här domstolssituationen som den här framställs inte särskilt mycket liknar en jordisk domstol. Här verkar att Jesus bara liksom avkunnar den här slutliga domen som egentligen har varit klar för länge sedan. Det är bara liksom det där klubbslaget, att nu är det fastställt. När har domen blivit klar? Det förefaller i texten som om domen skulle skrivas ut redan under våra liv här på jorden. Men nu ska inte vi gå händelserna i förväg, utan istället se lite närmare på vardera av de här grupperna, fåren och getterna. Med fåren, alltså de som hör honom till, så talar han bara om de goda gärningarna som de har gjort mot honom. Och de här människorna är helt förvånade och vet inte vad han talar om. De har gett honom att äta och dricka och de har besökt honom i fängelse. Och när han var sjuk och så vidare. Och de här står som frågetecken av människorna. Att, vad talar du om? När har vi besökt dig? Inte har vi gjort det. Och den här frågan hos de här människorna visar att de har ju inte gjort dessa goda gärningar med någon slags beräkning eller baktanke för att vinna någonting med det. Utan det har varit ett uttryck för kärlek. De har inte ens tänkt på att det var några goda gärningar. Och inte heller har de tänkt på att det var Jesus själv som de tjänade i hans minsta bröder. Och vilka är nu sen de där minsta bröderna då? I Nya Testamentet betyder ju ofta broder en trosbroder. Och det är framförallt fråga då om dessa små, obetydliga människor som sätter sin tro till Kristus. Kanske det också i en vidare bemärkelse kan betyda alla små och obetydliga människor som behöver Kristus. Nu kanske någon reagerar mot det här. Mot det jag säger, eller ska vi säga snarare mot det som Jesus säger. Och säger att, men hur kan det vara så där? Står inte i Bibeln att det är genom tro på Kristus som vi blir frälsta? Och vad ska man då prata om alla möjliga gärningar? Ja, det är helt riktigt att det är genom tron på Kristus och endast genom tron som man blir frälst. Men av en rätt tro följer kärlekens gärningar. Och det här är så absolut att Jesus säger att ett gott träd alltid bär god frukt. Det finns inte något gott träd som inte skulle bära god frukt. Han talar inte om mängden utan faktum. I Johannes evangeliet läser vi: om någon förblir i mig och jag i honom bär han, ja, det står faktiskt, rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Och det här kan inte vi säga emot. Utan så här säger Jesus. Och han förklarar ju också att det är ju av honom det kommer. Om någon förblir i mig. Det är därifrån det kommer. Och utan honom igen så kan vi ingenting göra som får något bestående värde. Och den goda frukten, det är just de här spontana, oreflekterade kärleksgärningarna som människan själv glömmer bort och inte alls tycker att det är någonting märkligt. En annan invändning som någon kanske skulle kunna komma med skulle lyda så här: varför talar inte Jesus om fårens onda gärningar? Jag har träffat en massa kristna och de har nog min sann inte varit Guds bästa barn, utan de har nog mycket som de borde få klara upp. Inte kan de ha varit så perfekta. Nej, ingalunda. Men Jesus drar ju aldrig fram det som är förlåtet mera. För honom är det som det inte skulle finnas. Våra syndare kastade i glömskans hav, de finns inte mera. Tänk så fantastiskt att det liksom kommer fram här. Att inte med ett ord nämner han om våra synder. De är förlåtna, de är borta. Utan det kommer bara att talas om det goda som du har gjort. Eller ska vi säga snarare, det goda som Herren har gjort. Har fått göra genom dig. Det kommer detta alltså. Och indirekt så kan ju det här på ett vis innebära en dom över våra liv. Varför är våra kärleksgärningar så få när Gud har gett oss så många tillfällen att göra gott? Så ska vi se lite mer på den andra gruppen människor. Jätterna, de som inte ska få vara med Kristus i evighet. Vad har han att säga om dem? Ja, det verkligt märkliga som förvånar oss och som förvånar i den här berättelsen, de som hörde, förvånar oss allihopa, är det att han här i detta sammanhang inte säger ett enda ord om deras synder. Och det är ju märkligt faktiskt. Men vad talar han om då? Jo, han talar om de kärlekens gärningar som de har försummat att göra. Och kära vänner, här ser vi nog något som är väsentligt. Jesus är inte i första hand intresserad av synder. Det är inte det som är den intressanta frågan. Utan han är intresserad av kärlek. Och att han ska få leva ut sitt liv genom oss. Det är det som är det viktiga. Synder kan förlåtas. Också de här människorna har mött Jesus otaliga gånger i hans minsta bröder. Men de har inte gett honom mat, de har inte gett honom dryck, de har inte besökt honom när han var i fängelse, de har inte besökt honom när han var sjuk, de har inte brytt sig om honom. Och dessa som räknas till jättarna är lika förvånade som fårena var. De står med precis lika mycket munnen upp. Kanske de hade väntat sig att nu ska han pricka den för alla deras synder och säga att du har gjort det och du har gjort det och du har gjort det. Och så börjar han att säga att de inte har älskat. Och så säger han ännu till att de har inte älskat honom. De har ju aldrig träffat honom. De säger, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig? Och kanske de menar att de nog skulle ha gjort dessa gärningar om de hade vetat att det var Jesus som de mötte. Men just det här resonemanget visar att de inte är träd som bär god frukt. För kärleken resonerar inte så att den gör det goda om det lönar sig. Om det skulle köpa möjligen en biljett till himlen. Nej, den gör det goda utan att reflektera över det. Felet med jätterna är inte att de inte har ansträngt sig tillräckligt. Nej, felet är att de under sin livstid inte har velat komma till Kristus. Som är förlåtelsens källa, som är kärleken själv. Ja, felet är att han inte har fått leva ut sitt liv genom dem. Alltid då och då uppkommer det debatt kring frågan om det faktiskt finns ett helvete. Och människor frågar sig om en god Gud kan döma någon till evigt straff. För ett antal år sedan så minns jag att det var en känd rikssvensk frikyrkoledare som började hävda att det inte finns något helvete. Men i vår text säger Jesus helt tvärtom. Det ord som för evig som används, det grekiska ordet aion, det används både om det eviga livet och om det eviga straffet. Samma ord. Så vi kan säga att om det ena är evigt så är det andra evigt. Och skulle det ena inte vara evigt så inte andra heller. Det är helt klart att det är just så att det är evig glädje och evigt straff. Två saker bör vi här tillägga. För det första att det egentligen är människan själv som dömer sig. Hon dömer sig genom att inte komma till Kristus som erbjuder sig åt henne. Och för det andra så måste vi minnas att Gud har gjort allt som är möjligt för att ingen ska behöva gå förlorad. Han kunde inte ha gjort mer än han har gjort Han gav det käraste han hade. Sin enfödde son lät han födas hit i världen och leva och lida och dö för vår skull. Och vi är väl bekanta med orden i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Att Gud är som en förälskad man som ber en kvinna att gifta sig med honom. Som faller på knä inför den här kvinnan och friar till henne. Och erbjuder sin kärlek. Förödmjukar sig inför henne för att hon skulle ta emot hans kärlek. Och hon sparkar bort honom. Att ta emot denna inbjudan betyder liv. Och att visa den ifrån sig betyder att gå miste om livet. Det verkliga livet. Guds rike, himmelrike som Boris var inne på här igår. Gemenskapen med Gud. Och den som ställer sig utanför kärleken, utanför livet, hamnar på samma sida som djävulen och hans änglar. De har gjort uppror mot Gud. De har aldrig velat böja sig under Guds vilja. Gud har skapat ett förvaringsrum där de är utestängda från att kunna skada mer. De kan inte utplånas eftersom de är skapade till evighetsvarelser. Samma är det med oss. Det är inte så enkelt att Gud bara skulle liksom radera bort oss. Man kan inte först skapa en evighetsvarelse och sen säga hoppsan, nu gick det fel, nu raderar vi henne. Det går inte. Någonstans ska hon förvaras i evighet. För att återgå till Louis, som ni kanske förstår, hör till mina favoriter, det börjar väl komma fram vid det här laget. I en av sina böcker för Louis fram en tanke som går ut på att de förtappade inte ens skulle trivas i himlen om de fick komma dit. Och jag tror att det här är en ganska riktig tanke. Att ibland så föreställer vi oss tvärtom. Att de är liksom där nere i sin dystra förvaringsplats, så längtar de efter de himmelska höjderna och harmonierna. Ingalunda, säger Louis. Precis tvärtom. De skulle inte vilja vara där heller. Och det är ju logiskt. En människa som har avskytt och hånat de kristnas samlingar, förakta detta att man kommer samman för att prisa Gud. Vad är det för löjlig inställsamhet och så vidare. Varför skulle han plötsligt på andra sidan döden börja gilla det som han har hatat här? Ingalunda. Så i den här ena av sina böcker så har Louis ett sådant här tankeexperiment att om människor från avgrunden skulle få komma upp så skulle de återvända. Ljus är alldeles för starkt och avslöjande. Liksom, den är för verklig, den är för hård och kantig för dem eftersom de inte vill underordna sig Gud, den här världen. Så att de skulle hellre vara nere i på det andra stället. Nå, jag ska genast understryka att det här är ju ett tankeexperiment, i den meningen fantasier. Men jag tror att någonting riktigt finns det där. Att liksom, det är inte fråga om det att de förtappade liksom plötsligt skulle få en väldig längtan efter att stå i kören och prisa Gud. I så fall skulle de redan ha ställt sig i den där kören här på jorden. Men vi ska inte stanna där, utan vi ska istället tänka på att Guds son själv har lidit alla helvetes kval för att ingen av oss ska behöva göra det. Han har gått igenom det. Och vi får för hans skull vara Guds barn, vara på vandring mot himlen. Ja, som det så riktigt framhölls, så finns Guds rike redan här. Det är inte det att det kommer först sen, utan det finns redan här. Och inte minst just i den kristna församlingen. Här sysslar vi med samma sak som i himlen. Prisa Gud, underordna oss honom, gläder oss tillsammans. Det är ju det vi ska göra där också. Mera fullkomligt, men i princip samma sak. Låt oss be. Ja, kära himmelske far. Du vet, Herre, att det är för stora saker för oss att greppa detta med evigheten. Men Herre, vi tackar dig att vi redan här får vara dina. Att vi redan här i princip får samma saker som vi ska få i himlen. Herre, bevara oss på vägen. Och Herre, vi ber att du ska använda oss, Herre, att få föra så många som möjligt över på din sida. I Jesu namn, amen.